Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Alltså det nya intro till Nyhetsveckan. Vad säger du, Maria?
Det är ju alldeles strålande. Och man blir så glad.
Ja, man blir ju det. Och det är ju många av er lyssnare som har klagat på det förra introt. Att det är väldigt kusligt. Det var väldigt kusligt med det här Allahu Akbar-utropet. Och vi har länge tänkt att ja, men vi ska göra ett nytt. Men vi kan inte göra det själva. Och vi har fått flera olika förslag. Och de har inte varit dåliga. Men det är liksom inte det där riktiga extra. Och så helt plötsligt så inser jag när jag sitter och pratar med Gudmundur som skriver god ton. Att han är ju radiopratare och musiker. Varför i herrans namn har vi aldrig frågat dig?
Alltså, snacka om att gå över ån. Efter vatten har vi två stycken medarbetare, Claes Kvist och Gudmundur Bragason, som är musiker.
Mm.
Och Gudmundur är, precis som du säger, dessutom radiopratare. Mm. Och de är tillsammans duon Agony Street, som vi ju har spelat i programmet flera gånger innan. Men inte fastän kom vi på att fråga dem, men nu gick det äntligen upp ett Liljeholmens skinnred. Ja.
Och det var Gudmundur, tror jag, som kom på. Han sjöng visst in melodin, och så fick han den till Claes som gjorde musik av det. Och, det är fantastiskt. Och det är ju en marsch, och det är ju så roligt. För vi har ju då kallats för boomers, så att vi har boomerradio. Och det har vi tagit till oss och sagt, ja, för att som de gamla kvällstidningsmurvlar vi är, så vet vi att man ska nå de stora massorna om man vill göra skillnad här i världen.
Mm. Ja, och vi är ju boomers, vi är födda efter andra världskriget, så att...
Det vill säga de flesta av oss.
Ja, det som främst avses är väl 50- och 60-talister egentligen.
Ja, det började väl med 40-talisterna, men sen så av någon anledning så har både 50- och 60-talister kommit med i boomer-kategorin. Men vi har inte emot boomers.
Inte alls, och vi har ingen ambition att vara häftiga och hippa och coola, utan vi vill bara nå ut till så många som möjligt.
Just precis så. Och jag tänkte på det här med marschmusik. Att sist jag hörde någon prisa marschmusik, det var ju Julia Caesar. Det var väl i sitt sommarprogram. Ja, som hon spelade en massa marschmusik och sa att det är liksom, det saknas. Och det är någonting med det också. Också som kanske tror jag slår an till nationalism. Att man känner liksom, nu går vi och marscherar för vårt land.
Ja, det är väl meningen med marschmusik är väl att det ska vara uppbyggligt. Att man ska känna, ja. Nu drar vi ut i strid och hej och hå.
Precis. Ja, och då efter denna lilla fantastiska inledning här av våra lyckorop, så vill jag presentera Nyhetsveckan 35. Och det heter då Assange på slaktbänken. Vi ska också prata lite grann om hur migranter, de trivs bra i Sverige, förstår du, Maria?
Nej, gud vad konstigt.
Och så ska vi prata lite om Reinfeldts storhetsvansinne och Ebba mobbning.
Mm. Det ska vi. Mm. Men du, först har ju du en väldigt glad nyhet vad det gäller donationer.
Vilken fantastisk vecka. Alltså, vi har fått in flera stora donationer. Och vi är naturligtvis djupt tacksamma. Och det är Kalle som har skickat 6968 kronor. Jag tror han tänkte 7000, men så blev det lite avgifter där.
Ja.
Men det är helt fantastiskt.
Jesus, ja. Tack, Kalle.
Och Björn har skickat 5000. Tack
wow.
Så fantastiskt mycket. En anonym person har skickat 2000 och skriver tack för bra artiklar. Stefan har skickat 1000 och skriver till Ingrid och Maria. Och Ragnar har skickat 500.
Det är helt fantastiskt. Tack alla underbara, underbara människor. Och tack även till er som har skickat lite mindre summor. Ni kommer upp i den lilla bannern på
lilla remsan.
Ja, remsan på ingridomaria.se.
Ja, du, förra veckan, eller i måndag, så pratade vi ju om det här med könsbyten. Och jag ville bara väldigt kort nämna att det skrevs i Dagens Samhälle redan i februari om att den här regeringens könsbytesförslag, du vet, det sa jag väl då sist, att regeringen smög ju fram det här förslaget till riksdagen strax före valet för att ingen riktigt skulle uppmärksamma det.
Mm.
Men det har ju varit ute på remiss, och som vanligt så har lagrådet varit helt rabiat upprörda och tycker att det, alltså de har liksom, det är förödande kritik, och de
den här, får jag bara passa in, den här regeringen måste ha någon slags världsrekord i sågningar av lagrådet.
Ja.
Alltså varenda förslag de lägger fram sågas av lagrådet och så driver de igenom den då.
Ja, exakt. Och det problemet är ju att vi bara har ett lagråd, vi har ingen konstitutionsdomstol. Och det betyder att lagrådet, de bara säger vad de tycker. Och sen får regeringen göra precis vad fan de vill, vilket är, mycket dåligt.
Det är mycket dåligt, men det som är grejen, Ingrid, det är ju att tidigare regeringar har ju lyssnat på lagrådet i mycket större utsträckning än den här.
Mm.
Det är ju liksom kutym att man på något sätt tar till sig, om lagrådet kommer med kritik så brukar man inte tvinga igenom lagar.
Nej, och framförallt inte när kritiken är så förödande som den har varit. Men nej, och då kan man också konstatera att det var en väldigt snabb remissrunda. De fick bara fem veckor på sig. Samtidigt som det var studentfirande, skolavslutning och midsommar. Så det var väldigt många som då protesterade och sa att nej, vi kan inte komma med vårt remissvar nu. Vi kan komma med det till hösten. Nej, då får ni inte, sa man bara. Utan skickade in de remissvar man hade fått till lagrådet. Och lagrådet skriver till exempel att regeringen har inte följt grundlagen. Men när jag inte följer grundlagen, när de påstår att jag inte följer grundlagen, då får jag böter. Men regeringen, de kan göra som de vill. Och lagrådet skrev, regeringsformens beredningskrav är inte uppfyllt. Två departementspromemorior skickades på remiss med allt för kort remisstid. Promemoriernas innehåll var otillräckligt som grund för remissinstansernas svar. Det kan ifrågasättas att alla berättigade intressen var företrädda bland remissinstanserna.
Mm. Och den här vad heter det, artikelförfattaren till den här artikeln i Dagens Samhälle, det är ju alltså en barnläkare. Och han är väl minst sagt kritisk, kan man väl lugnt säga. Och man förstår, jag vet sen tidigare, eftersom jag har haft kontakt med personer inom sjukvården och pratat om detta, till och med folk inom psykiatrin, att det är ett stort problem. Och det vet alla som jobbar inom psykiatri till exempel, vet att det är ganska vanligt att folk ångrar könsbyten. Vår vän, du vet, som jobbar inom psykiatrin har berättat för mig att hon har haft flera sådana fall där hon enligt henne har varit fullständigt uppenbart att personen i fråga lider av helt andra störningar egentligen.
Ja, det är så fruktansvärt. Det är som barnmisshandel så det liknar ingenting. Och han konstaterar ju att i princip alla medicinska remissinstanser var negativa till att operera barn med könsdysfori.
Ja,
vi får väl se när det kommer upp i riksdagen om förhoppningsvis så är det tillräckligt många riksdagsledamöter som röstar nej så att det inte blir lag.
Nu när det har varit uppe i Uppdrag granskning, det brukar ju hjälpa lite grann ju, just när de tar upp saker, så finns det väl en chans i alla fall att någon protesterar.
Ja, och i måndags pratade vi också om det här med Åsa Westerberg och hennes ständiga husransakningar som polisen gör hos henne för att hon skriver på Facebook och vad det nu är om islam och sånt. Och att vi tyckte det var konstigt att de tvingade henne att lämna DNA-prov, att hon fick topsas. Men vi visste inte riktigt varför. Och då så skrev hon så här till mig. God kväll, satt precis och lyssnade på din och Marias podd och hörde att du pratade om mig. Och jag ville bara säga nej, jag fick aldrig någon förklaring till varför jag topsades. Men den här polisen sa bara, för att åklagaren har begärt det. Och min advokat borde få se papper. Men hon sa nej, jag har det inte här. Och så skulle de mejla över det till advokaten. Men det har de fortfarande inte gjort när hon skrev detta för några dagar sedan. Men tydligen så är det så här, för Alltså, jag måste skriva, läsa upp slutet också. Och så skriver hon så här: hälsa Maria så gott, hon verkar vara en skön tjej. Kram Åsa Westerberg. Westerlund är Hollywoodfrun. Jag visste inte riktigt, jag kommer inte riktigt ihåg om det var Westerlund eller Westerberg.
Nu vet vi Åsa.
Ja, det vet vi. Vi ska aldrig säga Westerlund. Vi ska säga Åsa Westerberg eftersom det är det du heter. Och står på dig Åsa. Men vi kan konstatera att bara någon dag efter det så kom en artikel i... på Sveriges Radio om någon polis som säger att man borde topsa mer. Och det är tydligen så att bara det finns fängelse i straffskalan för det brott man är misstänkt för, så har de rätt att topsa. Och polisen tycker att de borde göra många, många fler topsningar. Så det är lika bra att vi alla lämnar DNA-prov, Maria.
Ja, men alltså frågan är de inte skyldiga att informera henne om vad hon är misstänkt för i så fall? Eller alltså...
Jo, man tycker
ja, jag bara tycker att det, hela den historien är väldigt olustig och märklig. Men ja, jag är inte så superinsatt att jag kan säga att det har gått fel tillväga. Men jag menar, allting pekar på att vi går mot mer övervakning, mer häftiga åtgärder och så vidare. Och det har vi ju pratat om flera gånger innan. Att det är ju dels på grund av den galopperande kriminaliteten, men också för att det finns liksom intresse i samhället för att skärpa övervakningen av medborgarna.
Ja.
Och nu finns också möjligheten på ett annat sätt än vad det har funnits tidigare. Men DNA-teknik har inte funnits så hiskligt länge.
Nej.
Och framförallt inte så väl utvecklad som den är nu. Och det här de håller på med i Kina nu med ansiktsigenkänning.
Mm.
Det är ju liksom AI och det här. Det är ju väldigt nytt, men kommer nog tyvärr att komma mer och mer och mer. Och de bitarna tycker jag är riktigt kusliga.
Ja, visst är de det. Inte ens George Orwell kunde tänka sig någonting så jävulskt.
Nej.
Nej, men det här nej, det är naturligtvis inte. Jag kan inte ens skoja och säga att det är dagens vita piller. Men det är en artikel som publicerades idag på morgonen, också på Sveriges Radio. De flesta migranter känner sig trygga. För första gången har en studie kartlagt värderingar bland 6500 migranter som kommit till Sverige. Och då har de kommit fram till att lågutbildade migranter känner sig mer hemma här i Sverige än högutbildade. Och huvuddelen av de tillfrågade känner sig trygga i Sverige. Man känner sig trygg i Sverige, man känner samhörighet i Sverige. Den bild vi ser i medierna handlar om parallella samhällen och skjutningar. Det vi ser är en helt annan bild, säger Bi Purranen som är docent i ekonomisk historia och projektledare för studien.
Vad roligt för dem då. Okej, nej men alltså så här va, om jag kommer från en hydda i Somalia, du vet, och jag kan inte läsa och skriva och det har varit inbördeskrig i Somalia, nu är det väl inte det längre, men nej. Det kvittar ju. Så är det ju ganska självklart att alltså mina krav på min omgivning är ju troligtvis inte i, alltså... Om jag kommer till Sverige och blir överröst med pengar och saker och så vidare och bidrag och du vet, får fina möbler och blir omhändertagen. Mm. Det tror fasen att jag tycker att det är rätt så trevligt.
Ja, och dessutom så får de ju bo tillsammans med sina landsmän där alla går runt i sådana här somaliska tält.
Mm.
Så att de behöver inte ens lära sig svenska. Så visst, nej, jag förstår också att de känner sig trygga. Det är jag inte det minsta förvånad, såklart.
Men att då högutbildade känner sig mindre trygga eller mindre att de är... Det är ju kanske för att de har helt andra krav. Alltså de säger att du har varit läkare i Syrien.
Mm.
Då har du antagligen levt rätt så flott liksom. Du har troligtvis haft ett fint hus och en bra inkomst och du vet, och att då komma liksom med mössan i hand, den omställningen kan jag mycket väl tänka mig svårare.
Absolut, och de kan inte börja liksom jobba förrän de har lärt sig ordentlig svenska och liksom kan ta till sig den utbildning så att de visar upp att de verkligen kan det som de påstår att de kan. Så att visst, nej, det är inte så konstigt. Men det som jag tycker är så fantastiskt med allt detta, det är att de tycker att det är jätteviktigt att fråga migranterna, invandrarna, utlänningarna. Så 6500, det är många. De flesta studier är bara på 1000. Men jag skulle väldigt gärna vilja att de frågade 6500 svenskar om de känner sig trygga sedan invandrarna började välla in i miljoner.
Fast det gör man ju. Dels är det väl SOM-undersökningen och dels är det den här nationella trygghetsundersökningen man gör i NTU varje år. Och där visar ju, de visar ju båda galopperande otrygghetssiffror.
Mm, men det kan, man ju alltid påstå att det har att göra med att våldet rent generellt har liksom... Alltså bara ställ frågan, känner du dig trygg i Sverige nu när 30% av befolkningen är icke-svenskar?
Fast en sån ledande fråga hade man ju inte kunnat ställa in.
Nej, men man får väl formulera den på ett annat sätt, men att man ändå kopplar det till. För eftersom migranterna får fråga, känner ni er trygga här i Sverige, det vill säga med svenska folket, då är det väl rimligt att fråga svenska folket, känner ni er trygga med migranterna som har kommit till Sverige?
Jo, visst. Sen är ju frågan hur många som hade svarat ärligt på en sån fråga, eftersom alla är så hjärntvättade till att vara livrädda för att säga sanningen där.
Jo, jag vet. Det fallet. Jag så, du vet, han Sverige bilden som lägger ut, han som går ut i Göteborg så ställer han frågor till folk, både svenskar och invandrare. Och nu liksom senast hade han lagt ut en video där han ställer frågan, tycker du att små flickor ska få bära slöja i Sverige? Och de enda som var lite negativa, jo, det var någon svensk som var negativ, någon rätt ung kille. Nej, det tycker jag inte, så va. Men du vet, de flesta andra muslimerna säger ju att, först så säger de nästan allihop så här, ja, om de har valt det själv, jaha, för vilken ålder då? Ja, säg 15, 16, jaha, men det är ju väldigt många flickor som har det redan när de är 6, 7, vad tycker du om det? Ja, men om familjen har bestämt det så är det ju rätt. Alltså, liksom, du vet, först svarar de en sak och sen tar de tillbaka det. När det kommer en följdfråga. Men de flesta svenskar, de står för... jo, alla får klä sig som de vill. Så jag skrev faktiskt till honom. Kan du inte be svenskarna, alltså att de står med ryggen mot kameran? Och se om du får andra svar då.
Ja.
Det tyckte han var intressant.
Det vill jag se resultatet av det experimentet också. Mm. Det är inte ens... Ja, precis. Får de svara... Och, precis, om de får svara anonymt att han inte filmar deras ansikten. Jo, absolut. Absolut. Svenskar är så rädda för alla de här bitarna. Det är totalt minerad mark.
Ja.
Alltså jag antar att du skulle säga det också, att när han frågade andra utlänningar, alltså icke-muslimer, fast av utländsk härkomst, så sa de nej.
Ja, mycket tuffare. Det var flera stycken som var mycket, mycket tuffare än vad svenskarna vågade vara.
Ja, så är det allt som oftast ju.
Men du förstår, nu har Rorbort skrivit till mig på Twitter när jag föreslog just att man skulle fråga svenskarna om de känner sig trygga. Så svarade han med att han är svensk och han känner sig jättetrygg, och det gör alla andra svenskar han träffar.
Ja, okej.
Okay. Du tyckte man skulle fråga svenskarna, inom citationstecken. Jag är svensk och jag känner mig inte otrygg. Ingen i min omgivning heller. Fler svenskar. De enda jag har stött på som är oroliga är de som knappt har sett en invandrare i verkligheten.
Okej. För du har bott på Möllevången till exempel, eller?
Ja, men precis. Ja, men jag skrev också till honom att du bekräftar min sorgliga tes om att svenskarna kommer inte att revoltera förrän var och en har drabbats rent personligen av detta våldet. Detta har jag länge misstänkt, men hoppats inte stämmer. Men finns det många som ror bort, så är det nog tyvärr så illa.
Jag skulle vilja säga att det är de som är som han, som inte har stött på en invandrare i verkligheten.
Ja.
Åtminstone så bor de inte i de områdena.
Nej, exakt.
Nej. Du, ska vi hoppa in på veckans huvudämne?
Ja, det ska vi göra. Assange på slaktbänken. Kan du ge oss en liten summering av vad det är som har hänt?
Jag ringde ju till dig i panik igår.
Ja. För en gångs skull hade Ingrid rymt från datorn och var ute och shoppade med min kära extradotter.
Det var nämligen så att det kom en flash att Julian Assange gripen. Han har ju suttit nu på Ecuadors ambassad i 7 år. Sökt asyl där och fått det. Men då är det som så att sen en tid tillbaka så har ju Ecuador en ny president som heter Lenin.
Ja. Lenin Moreno.
Och han är måttligt förtjust i Julian Assange. Det har skurit sig rätt så rejält mellan dem, kan man väl lugnt säga. Så han har bara velat bli av med honom. Och då har kommit signaler under en längre tid nu att han kommer att kastas ut. Och förra nyhetsveckan pratade ju du och jag om att nu kanske det är nära förestående.
För och då sa jag att nu ska jag egentligen göra klart min artikel, min stora genomgång av Sveriges roll i den här smutsiga skandalen. Och jag är så lycklig att jag faktiskt blev färdig, så den publicerades ju i förrgår och så greps han igår.
Mm. Ja, det var verkligen bra timing där på den artikeln. För att, som sagt, bara något dygn efter att du hade publicerat din artikel med hela den långa och smutsiga bakgrunden till Julian Assange-affären som du strax ska sammanfatta, så hände det här med gripandet. Och han släpas ut ur ambassaden, och det är den bilden vi har denna veckan som liksom vignettbild. Han ser alltså ut som Rasputin, ni vet. Den galne ryske munken.
Ja.
Han är skäggig. Han är alldeles vithårig. Hans blick är liksom galen och stirrande. Och jag tror inte han mår särskilt bra. Och jag tänker när de släpper ut honom, så tänker jag att han tror att nu dör han.
Ja. Ja, det ser faktiskt så ut. Lustigt nu så finns det någon bild när han sen kör sport i den här polisbilden, där han gör tummen upp. Men det är väl någon desperat...
Okej.
Okay. Ja, ja. Nej, han ser väldigt rädd ut. Bruten man.
Mm, han ser rädd ut, tycker jag.
Mm.
Men ska du berätta lite grann om din, kan du sammanfatta din extremt långa men mycket intressanta artikel om Assange-affären?
Ja, det kan jag göra. Det är ju så här att när Assange kom till Sverige, det kanske inte alla kommer ihåg, men 2010 då stod han ju på toppen av sin karriär, så att säga. Han var ju superpopulär, han var som en rockstjärna. Och så var det ju mycket trassel med det här med liksom Wikileaks-servrar, och de hade redan lagt en hel del servrar i Sverige, och nu kom Assange hit och skulle söka grundlagsskydd. Alltså han skulle anmäla en ansvarig utgivare för denna sajt för att han skulle få det fantastiska grundlagsskydd som man faktiskt har som mediebolag har. För att det visade ju sig att när de ville att jag skulle anmäla mig som ansvarig utgivare, så skulle jag inte få det här grundlagsskyddet. För jag var ju bara en liten privatperson som satte på det. Men så jag skulle ha allt negativa, men inget av det positiva. Mm. Men det ville han i alla fall. Och han trodde att Sverige var ju, det är ju yttrandefrihetens hemvist på jorden. Vi är det första landet i världen som fick en tryckfrihetsförordning redan 1766, tror jag det var. Och vad händer då? Jo, han som den rockstjärna han är då, inom citationstecken, så är det många damer som svansar runt honom, och han gick till sängs med två av dem, varav den ena är Anna Ardin, som är en framträdande socialdemokrat, och som, ja, hon är väl kristen och ja, hon har massa konstiga saker för sig.
Ja, är hon inte till och med präst nu, men hon jobbar eller diakoni.
Ja, just det. Diakonissa är hon nu.
Ja. Hon var ju väldigt framträdande inom det som då hette tro och solidaritet.
Broderskap hette det väl då, och nu heter det tro och solidaritet.
Tro och solidaritet, ja.
Mm. Mm. Men då var det bara så, och de hade väl rätt mycket sex. Han bodde ju hemma hos henne och hon ordnade kräftskiva till hans ära och allt det där. Men sen kom det fram att han hade lägrat en annan dam också, som hette Sofia Villén. Och när de två försmådda kvinnor de var då, så slog de sig samman. Det är ju inte alls ett okänt fenomen att så kan kvinnor göra. De gaddar ihop sig mot den här mannen.
Man kan ju veta om att vad heter hon, Anna Ardin, hade ju innan detta hände författat ett ökänt hämndmanifest.
Som fortfarande ligger ute på nätet.
Ja, ja. Där hon är i 10 punkter, tror jag det, går igenom hur man som försmådd kvinna tar hämnd på mest drakoniska vis.
Mm.
Så att det säger ju någonting om hur hennes hjärna är möblerad, om man säger så.
Mm, visst, och det är ju därför jag också menar att det var en honey trap. Alltså det var meningen att hon skulle locka honom in i den här sexfällan för att sedan polisanmäla honom. För när hon då får reda på att han har varit så kallat otrogen, då tar hon kontakt med den här Villén, och de bestämmer sig båda två för att det var väldigt obehagligt sex de hade med honom. Nu är ju det inget brott, så att när de kommer till polisen och säger att det var väldigt obehagligt och vi tror att han kan vara hivsmittad och kondomer hade gått sönder och vad det nu var, så att de undrar om polisen kunde tvinga honom att lämna ett hivtest. Nej, säger då den här kvinnliga polisen, tror jag det var, som tog emot det. Nej, det kan vi inte, men är ni säkra på att det inte var våldtäkt? Och plötsligt så är de säkra på att det var våldtäkt. I något fall i alla fall. Mm. Och sen, då, först är det någon åklagare som då påbörjar någonting, men hon lägger ner det. Därför att det fanns ju överhuvudtaget inga bevis, ingenting som tydde på att det skulle vara en våldtäkt. De sa ju inte ens det själva när de kom in till polisen. Sen tar en annan åklagare över, nämligen den här Marianne Ny, och hon öppnar då det här caset igen som våldtäkt. Och där kommer det någonting in. Där är det då, alltså om vi säger att det var Socialdemokraterna som gillrade han i Trapp-fällan, så var det den moderatledda regeringen med Fredrik Reinfeldt i spetsen som tvingade det svenska rättsväsendet att gå emot alla principer för USAs räkning. Och jag går igenom detta väldigt noga, vem som tryckte på vem och hur det gjordes och vad källor från Washington säger om det och sådär. Så det, har ni inte läst den än, så den är visserligen lång, men den är rafflande skriven, får jag säga. Så att man tar sig igenom den utan problem.
Mm, det tycker jag absolut. Jag märkte inte ens att den var lång när jag läste den, för jag tyckte det var så spännande. Och man kan väl i ett nötskal säga att det handlar om hur Sverige agerar hantlangare åt USA i det här fallet. För det kokar ner till syvende och sist, det är ju att USA vill ju för allt i världen lägga vantarna på Assange för att de har ett... enormt horn i sidan till honom sedan länge för många olika saker. Det är liksom the Iraqi papers, det är olika läckor liksom, men det är även andra saker, det är e-mail, Hillary Clintons e-mail och det, men vi misstänker ju också att det kan ha att det kan vara så att Julian Assange vet en massa andra saker som inte har kommit ut än och som de är rädda ska komma ut.
Precis, och jag skriver också det att de har varit rädda för det här dödmansgreppet som de tror att han har lagt in i systemet. Att om han grips så kommer saker att pytsas ut och då blir det inte roligt för USA. Så att jag trodde väl lite grann när jag skrev den att det kommer nog kanske bli ett dödläge här. Men nu bestämde ju Lenin att han skulle... hystas ut. Och frågan är, vad händer nu? Jag får bara säga det också, att jag berättar ju där att Hillary Clinton ville dröna honom när hon var utrikesminister. För han hade släppt ut mycket av just hennes hemliga papper. Mm. Och hon är galen, den kvinnan. Det råder ingen tvekan om det. Men vad ska de göra nu? Alltså, de vill ju stoppa att det kommer ut mer hemlig information. För det är klart, alltså, jag förstår ju att USA tycker att det är väldigt dåligt för dem att de har kommit ut så mycket om hur deras underrättelsetjänster fungerar. Det är ju inget land som vill det. Men vad ska de göra nu då? Så hur ska de liksom få stopp på detta? För att jag har fått tips om att Wikileaks ledning, de har nu liksom borrat ner sig under jorden. För att de vet ju att de kommer och kanske gripas de också. Och vi fick ju då på morgonen reda på att en svensk greps i Ecuador. Han heter Olaf Bini och har tydligen jobbat ihop med Wikileaks länge. Och han skrev på sin egen Twitter häromdagen att jag ska flyga till Japan för första gången. Och idag kom det då fram att en svensk var gripen just när han skulle borda ett plan till Japan. Mm. Och amerikanska tidningar har också bekräftat att det är den här Ola Bini.
Alltså frågan är ju, jag läste en artikel av Dick Eriksson i Samtiden. Som var ganska, du ser den längst ner där i länklistan, Ingrid. Intressant, Assange är ingen hjälte, men är han kriminell? Och Dick Eriksson är väl mer kritisk mot Julian Assange än vad du och jag är. Men han har en poäng i det att egentligen det i grund och botten handlar om är ju, har han själv bedrivit spioneri som USA väl vill ha det till? Eller har han bara tagit emot läckta uppgifter, för det är faktiskt viss skillnad. Mm. Alltså som Dick konstaterar här, så journalister har ingen skyldighet att liksom censurera sig själva eller uppgifter de får. Alltså vi har rätt att publicera alla uppgifter vi tar del av.
Mm. Visst, än så länge. Du vet ju att Löfven har en ny djävulsk lag på ingång där journalister kan anklagas för spioneri om de publicerar saker som kan försämra Sveriges relationer med annat land.
Precis, men än så länge är det inte så. Dick skriver så här, då har Assange bara snokat reda på hemligheter som andra tagit fram med olagliga metoder. När det gäller information har vi inga hälerilagar i västvärlden. Journalister ska vara fria att kunna rapportera om hemligheter från sina källor, även om det rör sig om hemligstämplade uppgifter. Mm. Men om Assange däremot agerat som hackare, är det han som har gjort intrången och därmed genomfört spionage. Så frågan är, var det kommer att landa liksom, och kan de i så fall bevisa att det är han som har hackat, om det nu är det och sådär, va?
Ja, och det tror jag blir svårt, därför att som jag skriver i den här artikeln så har Wikileaks byggt upp sin organisation så att de som tar emot informationen och som sedan släpper ut den, de vet inte själva var den kommer ifrån. De har byggt in sådana spärrar i systemet så att de som sitter och jobbar med det, de vet inte själva var det kommer ifrån.
Nej, Dick konstaterade ju också i sin artikel att han verkar tycka att Julian Assange är ganska osympatisk, han är narcissist och han är liksom, han har själv ställt till detta för sig genom att vara så här som han är liksom, du vet, provokativ och sådär och störig. Eller vad man ska säga. Men jag kan ju tycka då liksom att man kan ju tycka vad man vill om Julian Assange som person, men det har ju egentligen inte så mycket med saken att göra. Utan det allra viktigaste här är ju, har han gjort någonting som är kriminellt? Och det gäller ju även den här så kallade våldtäktsutredningen i Sverige.
Mm.
Alltså så som den förundersökningen har utspelat sig och de uppgifterna som har kommit fram, så är det ju bara dumheter.
Mm.
Alltså han har varit ett svin mot de här två kvinnorna genom att uppenbarligen blåsa dem, du vet, genom att dra över båda två utan att de har vetat om varandra och de har varit lite förtjusta i honom och så. Det är taskigt, men det är inte kriminellt att vara taskig.
Nej.
Och det är inte heller kriminellt att vara dålig i sängen, vilket han uppenbarligen är. Det kan man ju liksom inte... men det var ju så här att han gjorde någonting som inte kändes bra. Jag minns inte exakt nu, för jag har inte den där förundersökningen i huvudet. Det var rätt många år sedan jag tittade på den.
Mm.
Men det var ju, förutom den spruckna kondomen, så var det någonting, han hade gjort någonting med någon av dem som inte kändes skönt liksom. Det var någon ställning eller någonting. Helt plötsligt så hade han tagit någon av dem bakifrån eller någonting sånt där, och det tyckte inte hon om. Fast hon hade inte sagt någonting. Så då var det våldtäkt. Ja, men det var något sånt idiotiskt.
Nej, det är helt galet. Men alltså, det intressanta med detta, det är ju att så som Sverige hanterade den här våldtäktsutredningen, så kallade våldtäktsutredningen, det var alltså därför att USA till varje pris ville ha honom utlämnad. Så att om Sverige kunde gripa honom och hålla honom häktad och sen för allt i världen fria honom i en liksom rättegång senare, då skulle USA kunna begära honom utlämnad. Så det var ju det handlade om hela tiden. Inte att liksom, vi tycker att han har våldtagit, i Sverige har vi minsann så stränga lagar. Glöm det, det handlade om att tillfredsställa USA. Och sen så efter mycket om och men så la ju Marianne Ny ner utredningen i fjol. Men vem dyker då upp på scenen när Julian Assange har gripits, om inte den där, ursäkta mig, men den vedervärdiga Elisabeth Massi Fritz, som då är tydligen någon slags målsägarbiträde till den ena av dem. Jag vet inte vem av dem det är.
Jo, det är till Villén, därför att Anna Ardin-grejen var bara ofredande.
Mm.
Så grejen med de anklagelserna är att de är preskriberade. Men våldtäktsutredningen, det vill säga Sofia Villén-utredningen, är inte preskriberad, för nästa år preskriberas det efter 10 år.
Och då gick hon omedelbart ut i tidningen och sa, min klient är chockad, alltså chockad av glädje då att han har gripits. Och nu kräver hon att man ska ta upp den här utredningen igen. Och åklagaren, det var lite olika uppgifter under gårdagen om de faktiskt har öppnat utredningen eller om de inte har gjort det, eller de bara funderar fortfarande. Jag har inte riktigt kommit fram till vilket det är. Men hur som helst så kommer han naturligtvis aldrig att... Det är ju USA som vill ha honom. Som sagt, det har aldrig handlat om en våldtäkt i Sverige. Det var bara en förevändning för att kunna skicka ut honom till USA.
Och är det någon nation som är mer servil mot USA än Sverige, så är det nog Storbritannien. Så att, och speciellt med Theresa May som premiärminister. Så att hej då, Julian Assange, vi ses aldrig mer antagligen.
Nej, han kommer nog att låsa sig in på tid och evighet. Sen har jag också fått lite information att man försöker nu sprida ut falsk information. Man ska passa på nu och liksom försöka få det till att det finns rysk eller kinesisk koppling till Wikileaks och underrättelsetjänsterna.
Alltså det var ju så roligt. Jag måste ju berätta om det här med CNN, eller hur?
Ja.
Jag satt och kollade på CNN när det här utspelade sig, när det var precis breaking news då. Mm. Och så visade de vevade, nämligen så här att den enda tv-kanal, den enda medie som var på plats var ryska Raptly. Och de fick ju då exklusiva bilder på när de släpper ut Assange. Alla de här bilderna ni ser, det är Ratleys bilder. För där var ingen annan på plats. Och då sitter en panel och ojar sig i CNN att oj, ja, det var bara Ratley som var där. Och hur kunde det komma sig? Det här att det är en rysk regeringstrogen kanal är den enda på plats. Det säger någonting om kopplingarna till Ryssland med Wikileaks och bla bla bla. Du vet, man bara sitter så här och gapar.
Yeah.
Okej, det är alltså bevis för collusion då, att de är de enda som är vakna och är på plats, fastän vi fick veta redan förra fredagen att detta var på gång. Att de är de enda som har alltså satsat resurser på det här. Mm. Är det bevis för någon rysk konspiration?
Nej, det är så dumt så det liknar ingenting. Och då kan jag säga så, The Duran är en jättebra kanal. Det är också en vad heter det, sajt på nätet. De skriver jätteintressanta artiklar, men de gör också väldigt bra videoklipp. Och jag citerar ju deras chefredaktör i den här artikeln jag har skrivit. Alexander Mercury eller någonting sånt där heter han. Och de hade ett inslag igår där de pratade med den här Rutley-killen som var den enda på plats. Och han säger då alltså att ja, jag stod där och tänkte, var är alla konkurrenterna?
Ja.
Alltså det är så dumt, det är ju liksom journalistikens 1A, att om du misstänker att någonting kan vara på gång, det är en världssensation. Det är en världsnyhet. Då satsar du några timmar på att hänga där och se vad som händer.
Hur många gånger, Ingrid, har du och jag suttit och hängt utanför ställen där det inte har hänt ett skit? Mm. Jag, du vet, timme ut och timme in, och efter ett tag blir man avlöst. Bland annat var det väldigt populärt på Aftonbladet. Jag vet att till exempel jag har suttit i en jäkla bil en hel natt med en fotograf utanför Göran Perssons lägenhet i Malmö. I väntan på att, det var väl hon, hans dåvarande kärring, hade brutit nacken eller hur det var. Det var någonting, hon hade någon skada, hon hade någon nackkrag eller vad. Vi skulle tvungna ta bilder på det. Och så skulle man, jag skulle väl försöka få någon kommentar hur nu var det va. En hel natt bara för det. Och det blev, och de visade sig aldrig, någon av dem. Så vet jag inte hur det blev sen, om det var någon annan som fick dem. Men, och sånt gjorde ju Aftonbladet hela tiden. Slängde ut en på olika jobb. Bara sitta och vänta och se om det händer någonting. Och i 7-8 fall av 10 så hände det absolut ingenting.
Nej, jag har också varit på otaliga sådana uppdrag. Och det var ju bra när man jobbade som frilans. Man hade ju betalt per timme. Ja. Och det var OB då på natten och så. Så det var ju fint ju.
Jättebra betalt för att sitta där och dricka kaffe. Det var ju bara det att det var så fruktansvärt tråkigt.
Ja.
Tiden går ju jättelångsamt när det inte händer någonting. Men, så där får ju liksom de andra medierna faktiskt ta och rannsaka sig själva kring vad hälsofyr de har pysslat med. För det tror jag för givet att det var fullpackat med kollegor utanför i det här läget när det har kommit så mycket signaler om att det var nära förestående.
Visst. Nej, det är mycket märkligt. Ja, vad tror vi händer med honom då? Tror vi att han kommer och kan de döma honom till döden?
Det kan man, för spioneri. Om det är tillämpligt i det här fallet kan jag inte svara på, men det finns i straffskalan för spioneri. Visst, absolut. Så är det. Så att där har vi också en sån grej. Länder, varken Sverige eller Storbritannien, lämnar ut folk till länder där man riskerar dödsstraffet.
Nej, just det.
Så i så fall så får kanske amerikanerna komma med någon slags garanti att han inte riskerar dödsstraffet.
Just det.
Jag vet inte. Så bör det ju vara, för det brukar ju vara så himmelens noga med det vad det gäller barnvåldtäktsmän och, ja, du vet,
ja.
Terrorbombar och annat.
Ja, just det. Men vi har ett litet vitt piller när det gäller sånt i slutet av programmet. Ja, ska vi lämna stackars Assange åt sitt öde då? Vi lär säkert få anledning att återkomma i den här historien.
Mm. Det gör vi, och så går vi till Nya Tiders scoop.
Ja, det är ju så fantastiskt. Nya Tider kunde ju då häromdagen presentera en fantastisk nyhet. Nämligen att Helsingborgs tingsrätt, som dömde mig och Konrad för grundlagsbrott för någon vecka sedan, 10 år sedan, själva sänder podd live utan ansvarig utgivare.
Ja, och de la upp det på ett jäkligt kul sätt, hur de ringer upp den här reportern Tommy Bengtsson, ringer upp och pratar då först med domaren som dömde er,
mm,
och sen med tingsrättens chef, och båda svarar ganska mycket i nattmössan, tycker jag.
Ja, visst gör de det. Och, men i alla fall så får man ju klart för sig att tingsrättens chef, den här Ylva någonting,
Ylva Norling Jönsson.
Mm. Hon har ju då klart för sig att det är bara när man sänder live som man måste ha ansvarig utgivare. För det ska jag säga att det framgår inte av domen. Och det framgick ju inte heller i det första varningsbrevet vi fick från JK. Och man kunde tolka det som så att det var nog värre om man sände live och man inte hade ansvarig utgivare. Men även förinspelade program skulle nog kanske ibland... Så att jag har i alla fall inte varit säker på vad det egentligen handlar om.
Men hon... Ja, men det är skrivningarna i webbsändningsregeln att på en tidpunkt som bestäms av avsändaren. Mm. Det vill säga livesändning.
Men
om det är motståndaren som sätter igång inspelningen, eller du vet, uppspelningen, så är det inte, då gäller inte den regeln.
Nej, men som sagt, detta framgår varken utav domen eller utav JKs brev till mig. Men hon säger det, att nej, vi behöver ingen ansvarig utgivare, för vi ser inte live. Jo, det har ni ju visst det. Och så pratar de om något som heter då Legal Tech, där de sände från någon mässa, någon juridisk mässa.
Mm.
Så säger han att ja, men det finns ju livesändningar som ligger på Facebook. Nej, svarar hon. Varpå han säger, jo, det gör det. Jag har dem här framför mig. Det tror jag inte stämmer. Ja, men jag vet att det stämmer, för jag har dem precis här framför mig. Nej, säger hon då.
Det är rena farsen.
Ja.
Och sen så tvingas hon ju erkänna då att jo, nej, men okej, de har ringt och kollat i efterhand. Och nästa gång så ska de nog utse en ansvarig utgivare. Mm. Så hon erkänner ju lite inlindat att de har gjort fel då ju.
Ja. Ja, precis.
Och då kan man ju tycka att om de som jurister inte vet vad som gäller, så är det väl kanske inte rimligt att, men okej, då är det här varningsbrevet från JK som ni skulle hörsammat, att när ni fick ett brev från JK så skulle ni utsätta en ansvarig utgivare.
Ja.
Så att då borde ni insett att det var fara och färde.
Jo, eller vad det stod, precis, i domen. Precis. Men som jag säger, att jag menar ju fortfarande att den här lagen inte är anpassad efter den situation vi lever i nu. Och att det är ingen tvekan om att anledningen till att de släpat just mig och Konrad inför detta, det är innehållet. Det handlar inte om någonting annat. Men nu är ju insamlingsarbetet på gång i stor skala med andra poddar med annan politisk åsikt och uppfattning, som också sänder live utan att vara utgivare. Så det blir mycket att göra nu för JK.
Ja, du menar att folk håller på att samla på,
ja,
sig?
Ja. Och den här myndigheten som man då... ska skicka in sin ansvarig utgivare till. Ja, inte personligen, men ett namn. Myndigheten för press, radio och tv. De har ett sökverktyg på sin sida. Så då kan man gå in och man liksom, kan man söka på de poddar man vet sänder live. Och kommer det då inte upp där, så kan man, för att vara helt säker, så kan man ringa myndigheten också och få ett svar. Eller mejla dem. Och sen så är det bara att sätta igång och skicka in brev till JK.
Mm. Ja. Ja, förlåt, jag blev distraherad här, för jag fick ett, vänta, jag fick ett meddelande från en lyssnare medan vi pratar här, som skriver att vår kanal är tveklöst utsatt för shadowbanning, kommer aldrig upp i notisflödet oavsett prenumeration och så vidare.
Mm.
Ja, det har vi ju misstänkt länge, men ja, ja.
Ja, jag får då aldrig förslag på vår podd.
Nej. Ja, nej, vi behöver lyssnarnas hjälp för att sprida podden, för YouTube gör sitt bästa för att se till så att vi inte syns uppenbarligen. Så att...
Ja visst, och jag såg en intervju här med Tommy Robinson på morgonen, och enda anledningen att jag visste att den fanns, det är för att jag prenumererade det på hans kanal, så han skickar mejl till alla de som han har i sin lista. Ah. Och det var en amerikansk tjej då som intervjuade honom om det här, och han är ju liksom borttagen över, så videon finns om du har den exakta länken. Men för övrigt kan du inte, och så kommer det en stor varning då: det här innehållet kan vara känsligt, är du säker på att du vill fortsätta? Och så trycker man då ja, att man vill det.
Vad som är ännu värre är när de gör så som de gjorde med vår vän, den amerikansk-danske dokumentärfilmaren. Du vet, som gjorde filmen
Mordet på Europa.
De slängde upp en åldersgräns på filmen. Och då var man tvungen att vara inloggad för att kunna se filmen. Och det är ju jättemånga som kollar på YouTube som inte har ett konto på YouTube. Mm. Och som kanske inte vill att YouTube ska veta att man tittar på vilka saker man tittar på.
Exakt.
Så där från att den filmen låg på liksom, du vet... Jag vet 10 000 visningar om dagen eller någonting. Så bara pang sa det, så gick den ner på nästan noll. Så tack så mycket YouTube.
Ja, och det är ju så vidrigt. De har ju stängt av Tommy Robinson från allt. Från Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter och YouTube. Och han sa, pratade om det också, att de sprider ju då påståenden om honom. Alltså varför har han stängts av från Facebook? Jo, har då Facebook sagt att han har uppmanat människor att halshugga muslimer.
Vilket, va?
Ja visst, och detta sprids, och du vet ju hur det är. När en lögn sprids tillräckligt mycket så tror folk på det. Men de har naturligtvis inte kunnat visa upp något Facebook-inlägg där han skriver detta, därför att det gör han ju inte. Alltså det är inte alls det hans kamp handlar om. Han är ju emot det muslimska våldet och terrorn, och han vill att britterna ska få leva i fred och ro.
Ja, det var det dummaste jag har hört. Då får de väl lägga fram det klippet i så fall.
Nej, men de har ju inga sådana klipp. Men genom att säga att det är så räknar de med att de flesta människor tror på det. Ja, uff, sa han så. Nej, då är det minsann rätt att de har stängt av honom.
Sjukt. Helt sjukt. Du, ja precis, vi har ju pratat väldigt mycket om era juridiska öden och övrigt. Ja. Det händer inte så mycket just nu, va?
Nej, vi har lagt en massa länkar. Det var ju bara för att det var kul att se att det var väldigt många som tog tag i det här skopet från Nya Tider, och som har liksom nämnt det. Det är Svegot, det är Samnytt, det är Fria Tider. Men dock Helsingborgs Dagblad, de skrev ju en liten grej då om att vi var dömda. Och jag har haft lite kontakt med den här kriminalreportern på HD. Så att när Nya Tiders grej kom så skickade jag den till honom. Mejlade den till honom att här är någonting du borde titta på. Tack, svarar han då. Det gör han alltid när jag mejlar honom. Men naturligtvis gör han ingenting av det. Och jag skrev till och med att det här borde du och dina kollegor som journalister tycka är en riktigt intressant grej. Att själva den tingsrätt som har dömt mig själva har gjort sig skyldiga till samma brott. Nej, inte en rad. Inte en rad.
Nej, den artikeln du har länkat till här är ju sen alltså förra våren ju.
Ja, här då är det fel länk bara, för att de har men de har just det var då när vi förhördes, men de har skrivit om själva domen.
Ah, okay. Ja, det får vi byta ut till länk.
Ja.
Ja, nej, men alltså,
och så kan vi också säga att Radio Stetschin har haft ett inslag om detta.
Ja, big in Poland.
Ja,
Ingrid och Konrad. Men folk kanske undrar liksom, händer det någonting nu och sådär, men det kommer ju ta ett tag innan det blir någon hovrättsförhandling.
I detta nu så sitter min advokat och skriver på ett överklagande, och det är faktiskt en intressant sak som jag upptäckte här, för att du vet att jag dömdes ju att betala, alltså vi fick ju 60 dagsböter var, men jag fick 100 kronor om dagen, medan Konrad kom undan med 50 kronor om dagen för att han inte hade någon inkomst. Och så sa de ju så här till mig, ja, den senaste uppgiften vi har är att du kände dig 164 000 och hur är det nu? Och jag menar, alltså det här års deklaration som då rör förra årets uppgifter, den är ju inte gjord än. Så att jag sa ju bara, det vet jag inte. Ja, men kan vi, liksom, ska vi förutsätta att det är detsamma? Ja, ja, så det kan vi väl göra på ett ungefär sådär. Men sen upptäckte jag att den siffran, de ljög för mig. För det var inte alls för 2017, det var för 2016. 2017 deklarerade jag noll i inkomst. Så de har ju blåst mig. Och då skulle jag heller inte ha betalat en tredjedel av min advokats kostnad. Så att det kommer att finnas med i själva överklagan.
Ja, och som sagt, det kommer att ta ett tag innan det kommer upp i någon hovrätt eller så.
Ja, ja, det kommer säkert att, det blir säkert inte svårt i hösten, är min gissning.
Det där vita pillret som du pratade om innan.
Ja, ska vi ta det också? För att vi försöker ju få något vitt piller. Då är det så, det är Nya Tider igen och samme duktige Tommy Bengtsson. Som har hittat att det kom, du vet, det är ju så här att när man dömer utländska män, utländska personer för alltså grova brott, så tycker ju vi som är vän av ordning att de ska även utvisas. Men allt som ofta så begär inte ens åklagaren att de ska utvisas. Och det beror på att de har kommit att tolka Migrationsverkets. Du vet att de gör så. Nej, men kan inte skicka någon till Syrien för där riskerar de dödsstraff och tortyr och sådär. Så att det är ju väldigt sällan som de faktiskt döms till utvisning. Nu har det kommit ett prejudikat från Högsta domstolen som säger att den nya huvudregeln är nu att man ska begära och döma till utvisning även om det just vid tillfället finns generella verkställighetshinder. Alltså du ska döma, åklagaren ska kräva det och domstolen ska döma. Sen när straffet är avtjänat, då ska man titta på just den här personens risk att utsättas för tortyr och dödsstraff. Det är slut med de här generella, vi kan inte utvisa till länder som har tortyr.
Mycket, mycket bra. Naturligtvis, det här borde ju vara common sense och en självklarhet. Individuell prövning, riskerar den här personen någon tortyr eller dödsstraff? Nej. Okej, då kan du åka hem. Och som sagt, vad det gäller långa fängelsestraff så kan ju situationen i hemlandet ha förändrats helt sen vederbörande fick krypa in. Ju.
Ja, naturligtvis.
Så att, mycket bra. Du, vi får raska på lite här för vi har ju annonserat ut både Reinfeldt och Ebba.
Oj då. Ja, då går vi direkt på Reinfeldt då. Vi kan ju börja med att säga att är det så att gamla Moderaterna är tillbaka? De har ju nämligen bytt tillbaka till sin gamla logga, M-et med såna här cirklar i. Och de har tagit bort nya. Och det är ju ett statement som heter duga, bort med Reinfeldt. Men om det sen verkligen liksom leder till någonting, det är ju för tidigt att säga. Men Reinfeldt poppar då upp här, och inte så att han har synpunkter på själva namnbytet och sådär, utan nu har han då kommit med en utredning. Eller som ett sämre specialarbete på gymnasiet, som en kommenterade det här med. Och det handlar ju då om hans gamla käpphästar, mer invandring och vi ska jobba längre. Alltså nu har jag kommit fram till att båda dessa saker måste. Först var det ju det att vi måste ha fler invandrare, för annars finns det inga pensioner. Och sen var det ju då att om vi inte tar invandrare så måste vi jobba tills vi är 75. Nu måste vi göra båda delar, förstår du?
Vi har ju sagt det förut, men jag säger det gärna igen. Han är inte klok någonstans. Ann-Charlotte Matteus tycker jag är den som har sammanfattat den här rapporten bäst av alla. Och det är ju ingen nådig sågning hon gör alltså. Hon tycker inte att det är en rapport utan en tunn, flaxig, självgod inspirationsföreläsning. 26 sidor lång, men han har knopat duktigt så att hans funderingar ska räcka så pass långt. Meningarna är uttända som luftskepp fast mindre eleganta.
Ja.
Ja, bara dravel och dumheter. Och så just det här då att han vill att alla ska jobba till 75. Och massa invandring då. Fredrik Reinfeldt säger ingenting nytt. Allt är hoprafsad skåpmat. Globaliseringen har öppnat upp världen mer än tidigare, avslöjar han. Det kommer nya jobb, men samtidigt försvinner många. Exakt vad detta har att göra med att vi behöver jobba längre är inte kristallklart, men han lyckades fylla några sidor till, så grattis där. Vi bjuds även en skopa demografi. Bästa boten mot en åldrande befolkning är migration, enligt Reinfeldt. Den modellen avfärdade demografen Martin Kolk nyligen som en kortsiktig illusion, eftersom migranter åldras i samma takt som infödda och själva blir pensionärer.
Tänka sig, är det verkligen så? Klokt. Nej, men jag tror att Reinfeldt, han vet nog att invandrare, de åldras aldrig. De behöver aldrig någon pension.
Hon avslutar så här: vem är denna rapport ens till för? Ja, det är det mest skrattretande av allt. Den är skriven på uppdrag av Delegationen för senior arbetskraft som har tillsatts av regeringen. Reinfeldts löskokta trams ingår alltså i statens offentliga utredningar. Ordförande för delegationen Anna Hedborg skriver i förordet att det är en underlagsrapport. Underlag för vad då? VM i plattityder. Jag kan randa en jämrans underlagsrapport om det ska vara så. Den ska heta: vi har inte råd att sluta anstränga oss i 50-årsåldern som Fredrik Reinfeldt.
Just det, det var riktigt bra. Så, men det finns en annan faktiskt intressant artikel i Expressen där de har intervjuat Torbjörn Hollö som är LO-ekonom. Och han säger så: Det är inte matematiskt möjligt av den enkla anledningen att invandrare själva blir äldre. Och han menar också att Reinfeldt, det han gör är att han förespråkar en invandring på minst 20 miljoner människor de kommande 60 åren. Och det är han som kallar det, han säger så här att verkshöjden, alltså kvaliteten på själva skriften, verkshöjden är i nivå med ett sämre specialarbete på gymnasiet.
Ja, alltså man kan fnissa, men det, samtidigt så är det ju så otroligt läskigt alltså, att den här bindgalna människan tillmälts någon som helst betydelse. Knuffa undan karn in i någon skrubb någonstans, ja. Och sitta där och mumla för sig själv.
Ja, sannolikt. Va?
Galning.
En som är lite bättre är ju Elisabeth Svantesson.
Betydligt bättre, och hon sa faktiskt också i samma veva som Reinfeldt gick ut och mässade om det här, att jag vet inte om det var liksom direkt svar på det, men hon sa i alla fall att nej, vi ska inte ha mer invandring typ. Vi behöver mindre, inte mer.
Ja.
Nu får det vara bra, typ så.
Precis. Men ja. Vi vet ju alla vad Fredrik Reinfeldt, han blev ju väl belönad för sitt arbete med jakten på Julian Assange. Han blev ju någon slags specialrådgivare, vilket betyder att han gör ingenting, han får bara massa pengar för Merrill Lynch, Bank of America.
Ja, grattis Fredrik Reinfeldt. Hoppas att du sover gott om natten och njuter av att se dig själv i spegeln, för det är det ingen annan som gör nämligen.
Nej. Ska vi nämna kort också att regeringen har kommit med sin vårändringsbudget.
Det får vi väl göra. Jag, kopplingen jag gjorde där med Moderaterna var att sagda Elisabeth Svantesson var väldigt tuff i sitt omdöme om den här vårändringsbudgeten. Och bland annat så är det så att det är alltså reformer för 4,5 miljarder.
Men de är finansierade, det har Magdalena sagt, vår finansminister. Alla är alltid finansierat. Hur finansierar hon det?
Till att börja med så finansierar hon det genom skattehöjningar på 1,3 miljarder. Sen så väljer man ju att skära ner på lite olika saker. Polisen för mindre pengar.
Ja, det här är inte klokt.
Äldrevården för mindre pengar. Psykvården. Alltså x antal poster som jag tror att de flesta tycker skulle snarare ha mer pengar.
Det enda som är bra att de skär ner på, det är biståndet tycker jag. För det har dessutom visat sig att det är bara kontraproduktivt.
Mm. Ja, där så skulle man ju då kunna invända att det är då, du vet, hjälp på plats rätt använt skulle det kunna vara mer lönt än att pumpa ut pengar
till. Ja, men det är ju inte det pengarna går till, utan det är ju sådär liksom att det här landet, de ska utvecklas och därför får de x antal miljarder varje år.
Man lägger, alltså nästan hälften av den här budgeten är, har med miljö och klimat att göra.
Mm, surprise!
Är du förvånad? Det är solceller. Det är, ja ni vet, sådana miljöpartistiska dumheter. Det här lilla minipartiet som är alltså på väg att åka ur riksdagen, de får alltså in... Får in i hälften av den här budgeten sina jävla klimattramsdumheter.
Mm. Som till exempel 170 miljoner till bäversafari.
Ja, och som Elisabeth Svantesson sa, hon var med i Nyhetsmorgon här om morgonen, att deras budget, MKD-budgeten, den som har varit fram till nu, de satsar också på miljö och klimat, men som hon menade på ett mycket smartare sätt. De här åtgärderna som regeringen nu tvingar igenom har visat sig vara helt ineffektiva dessutom. Mm. Så det är bara, ni kan säga adjö till 2 miljarder rätt ner i toalettstolen i princip på bara dumheter.
Mm. Och vi vet ju att över hälften av budgeten handlar ju om invandring. Så det hade ju funnits pengar till allt om vi bara hade stängt gränsen. Och dragit in på bidrag till människor som inte någonsin har betalat skatt.
Mm.
Ja, nej det är... Usch. Men alltså, jag menar, deras budget ligger ju fortfarande i grunden. Det är ju till exempel därför de ska stänga en massa arbetsförmedlingskontor. Det var, då var de ju så upprörda över när den budgeten gick igenom. Men sen har de alltså inte gjort någonting åt det. Utan de vet ju själva att de måste lägga ner arbetsförmedlingen mer eller mindre.
Men de öppnar jämställdhetsmyndigheten igen.
Ja! Duttigt!
Hurra! Va? Ett sista ord bara om vår vän Ebba Busch Thor, som vi har pratat så mycket om i poddar på sistone.
Mm.
Hon är uppenbarligen väldigt provocerande för en del kvinnor.
För feministkvinnor framförallt.
Ja. I veckan så skrev, vad heter hon? Caroline
Ringskog Ferrada Noli. Det är minst 2 efternamn för mycket.
Hon skrev en kolumn, opinion,
kulturartikel,
vad vi nu ska kalla det i Aftonbladet. Det var i onsdags, där rubriken var "Söta, vackra Ebba hatar kvinnor". Nej! Och det är givetvis ironi då.
Mm.
Och hela artikeln går ut på att Ebba är så snygg och det är därför folk röstar på KD. Det är därför det går bra på KD, men i själva verket så är Ebba extremt kvinnofientlig.
Mm. Men på grund av att hon är så snygg så går det bra för henne. Och som hon skriver alltså. Jag tror att anledningen det går så bra till att, menar hon, det går så bra för KD nu är att Ebba Busch Thor är så satans snygg. Hennes blonda färger, isiga blick. Vadå isig? Bara för att hon själv är ful. Kroppen. Hennes kinder ser ut som förebilden för hela Kardashian-klanens fillers. Hon är liksom idévärlden av en kvinnas utseende och alla andra tillhör skuggvärlden. 10 poängare! Alltså, detta, snacka om kvinnohat. Snacka om kvinnohat. Mm. En vacker kvinna får inte dessutom vara intelligent och duktig och kunna och rakryggad. För kom nu ihåg att om det nu vore så att Ebba Busch Thor vinner röster enbart på sitt utseende, så är det ju så att hon var lika snygg 3 månader före valet när KD låg på 2,5% eller vad det var.
Ja, nej, alltså den här kräksbyan är bland det värsta jag har läst. Men hon blev också rätteligen helt sågad och utskälld på Twitter, även av partikamrater faktiskt. Jag såg att hon, Aida Hadzialic bland annat, hade skrivit på Twitter att alltså, jag är också kritisk mot KDs politik, men det här är faktiskt inte okej att uttrycka sig så här om en annan människa.
Nej. Alltså, nej, man blir ju helt bestört alltså.
Det är väl i själva verket så får man en känsla av att både vänster, män och kvinnor hatar kvinnor. Det är de som hatar kvinnor, det är inte vi som gör det.
Nej, de hatar framförallt kvinnliga kvinnor som är trygga i sin kvinnlighet och som inte behöver liksom klä sig som män eller klippa asymmetriska luggar och se ut som råttbon i huvudet. Därför att det är det enda sättet som feminister accepterar kvinnor, det är om de ser ut som män.
Mm. Så då hatar de ju kvinnorna, ja, och ja. De vill att alla ska vara män.
Ja, faktiskt.
Ja. Ja, nej, det var till och med för att komma från Aftonbladet så var ju detta ett lågvattenmärke, måste jag säga.
Har inte vi en liten spaning här om att snart kommer Aftonbladet att gå under? De har varit i väldigt mycket trassel på sista tiden.
Visst.
Vad heter absolut, hon? Åsa Linderborg. Hon har ju fått, hon har ju publicerat saker som har fällts med råge av pressombudsmannen, pressens opinionsnämnd. Det har varit mycket i Aftonbladet som har varit väldigt...
Du har ju länge trott att på ett samgående mellan Expressen och Aftonbladet att det kommer att gå upp i varandra liksom, och bli en kvällstid.
Ja, ja.
Som kanske bara... Där skulle jag kunna se möjligheter, kanske. Med Aftonbladets trafik på webben, det är ju deras styrka. Och så kanske Expressen har någonting att tillföra andra bitar, inte vet jag. Vassare reporter, vassare ledarskribenter i alla fall.
Ja, vassare krönikörer. Det är ju flera som har gått över till Expressen från Aftonbladet. Nej, jag vet inte. Jag önskar att de dör sotdöden båda två. Och Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och alla andra tunt tidningar.
Det är ju inte hållbart i längden hur som helst. Så att... Alltså det här med, och papperstidningen är ju död, det kan vi ju konstatera. Möjligtvis, som man har sagt i branschen i så många år, att sådana här specialtidningar, du vet, trav- och galoppronden och vad nu kan vara, allt om fiske och sånt, att det kan ha ett existensberättigande i papper, men dagstidningar i pappersform,
nej. Nej, men se på Metro, jag menar, vem vill sitta och läsa 7-8 timmar gamla nyheter när du har alldeles färska nyheter i mobilen?
Nej, det är ju ingen som gör det längre. Så att, du, innan vi knyter ihop säcken så ska vi, har vi lite saker att be om.
Ja, som vanligt så vill vi då be er som känner att ni har en slant över och som tycker, som faktiskt väldigt många andra, att Sveriges hetaste podd just nu, Ingrid och Maria, förtjänar att överleva och... publicera nya fantastiska artiklar med avslöjanden och sånt, så går det alldeles utmärkt att skänka en liten slant, och ni hittar alla de här uppgifterna på vår hemsida ingridomaria.se. Egentligen så tror jag att vi ska spela in en jingle med det här också, Maria, vad det är för nummer och sådär.
Det borde vi kanske göra, och det finns även uppgifter i videons beskrivning,
ja,
på
precis,
YouTube.
Just det.
Om ni klickar på läs mer så fälls det ut där alla länkar och information om hur ni donerar.
Och så ska man naturligtvis prenumerera på vår kanal, som vi har sagt 1 miljon gånger nu, det kostar ingenting, men man måste ha ett konto på YouTube, och sen ska ni naturligtvis trycka tummen upp. Men absolut viktigast av allt är att ni sprider artiklarna och poddarna i sociala medier och pratar med era vänner och bekanta om det.
Ja, precis. Som vi har sagt det förut, och vi vill gärna påminna om att vi är inte så där jättehemska, tror jag, tuffa i vår retorik. Du och Konrad på er tid var nog betydligt tuffare i ert liksom uttryck, så att även de som är ganska nya inom det här kan nog klara av att lyssna på oss.
Jag tror det faktiskt.
Tänk på det, om ni har folk i er omgivning som bara precis är nyvaknat, kanske att de vill prova att lyssna. Då vill ju vi önska en trevlig helg till alla underbara lyssnare. Hoppas ni får sol och värme.
Ja, verkligen. Man kan säga att för några timmar sedan så snöade det i Helsingborg.
Usch.
Ja, och det har varit så fint väder de senaste dagarna. Det har inte varit lika varmt som det var förra veckan, men det har ändå varit soligt och fint. Och sen så tittar jag ut i en fönster och plötsligt ser jag stora vita flingor från omkring här.
Ja, det vill vi inte ha. Bort med det.
Ja, men det ska ju komma ett högtryck till påsk. Nästa vecka är det påsk.
Ja, men ha det gott allihopa, så hörs vi på måndag.
Puss och kram!